Henne jag går.
Hej Thomas. ET Thomas. Hej. Är det du det?
Ja, det är jag det. Du är på väg till Finland, har jag hört.
Ja, så är det. Jag ska dit och jobba ett par dagar, tänkte jag. Och beundra den vackra utsikten i Helsingfors.
Jag är dålig på finsk UFO-historia, måste jag erkänna.
Då är vi två. Du...
Ja. Låt oss skippa det.
Mm. Ja, finska UFO:n är nog inte min starka sida, om jag säger så.
Nu har ju du inte lyssnat på när jag var med i Agneta Sjödins förträffliga podd Så in i själen.
Nej, men jag har sett bilderna.
Jag skulle vilja börja med att komplettera lite grejer där. Det finns massa saker man alltid glömmer och säger, om man säger lite fel och sådär. Så att några poänger som man skulle vilja haft med och lite snackisar som du och jag kan diskutera. Och när det gäller vittnen och vittnesmåls och trovärdighet då, så är det ju, kan jag ju inte säga så hemskt mycket om det egentligen, men andra viktiga bitar som man ska ha med sig, för det är viktigt om man ska bedöma brott eller UFO-observationer och vittnesmål, så har personen i fråga haft tillfälle, rätt tid och rätt plats. Det är oerhört viktigt. Det är det första en åklagare frågar när man ringer om att någon är misstänkt. Har personen haft tillfälle att göra observationen då i ett UFO-fall? Mm-hmm. Och sen då är personen konsekvent och noggrann. Begränsar den sina observationer, alltså vad den kan ha sett. Ett ärligt vittne som inte bryr på för mycket utan vill ge en korrekt bild. Den är även noga med vad den inte kunde se ofta. Det är i alla fall ett tecken på att de är noggranna och ett bra vittne. Och när det gäller kroppsspråk så finns det ju då vissa tendenser hos personer som ljuger. Nej, men vi alla är väl ganska vana vid att titta på folk när de pratar. Och de flesta människor är ju ärliga. Och det brukar vara så att vanligtvis så är personer rätt dåliga på att ljuga. Ska man göra det på ett trovärdigt sätt så är det inte så lätt. Om man då inte är psykopat. Och de flesta är ju inte psykopater. Så när en vanlig person som inte har någon form av empatistörning ska ljuga, så brukar det avslöja sig om man tittar noga. Och då gäller det att ha en baseline. Det här har vi ju pratat om förut. Att man vet hur personen pratar och hur den för sig när den pratar om saker som den inte ljuger om. Då kan man jämföra det när man pratar om något där personen då ljuger, så brukar det se ganska annorlunda ut.
Ja,
det är mer ett trick för när man håller förhör och sånt där. Men det är också något som ni magiker håller på med, eller hur?
Jajamän, det är det. Och framförallt kanske mentalister är väl experter på det där.
Just det.
De sysslar mycket med NLP, så de vet ju hur man tyder en människa, hur man kalläser en människa ganska enkelt genom att studera människans kroppsspråk och kanske och kläder och lite sånt. Hur man rör sig.
Ja, så jag kan rekommendera att titta på de här gamla US Air Force militärerna när de stenhårt förnekar att det finns någonting att prata om när det gäller UFO:n och sådär. Eller det finns ett strålande exempel från Virginia-fallet som jag pratade om i den här podden, där den här brasilianska militären dagen efter håller en presskonferens om fallet och blåljuger att de inte har någonting att dölja och gör det liksom klart och tydligt och militäriskt. Det finns inga krusiduller där. De tittar rakt in i kameran och säger att vi har ingenting att dölja, och så är det med det. Det är inte så lätt att vara naturlig när man försöker ljuga. Tillförlitlighet, ja. Parallell till Virginia-fallet då, så de här olika bitarna på olika delar av Virginia och den här stora militärinsatsen, att det händer samma dag är ett jättebra kliv för tillförlitligheten. För då någon alternativ förklaring då ska förklara alla de här bitarna för sig, och det hänger ju inte riktigt ihop. Plus då att vittnesmålen är väldigt trovärdiga. Så att tillförlitlighet byggs mycket upp av, ja, det bästa är väl om man har filmat det på video till exempel. Då är det ju optimala stödet för tillförlitligheten. Men det finns ju såklart att bygga upp med sannolikhet, det är det det handlar om. Hur sannolikt är det att två oberoende vittnen, tre olika händelser samma dag, att det ska hända på det sättet att en frisk polis dör, att de här tjejerna bevittnar, berättar om den här varelsen, att det blir en stor militärinsats och att på andra sidan Virginia observeras ett UFO med trovärdigt vittne. Nej, om du räknar ihop hur trovärdigt, för det första ska du ha en alternativ förklaring att komma med. Och sen ska den då, ja, och så ska den då ha stöd av konkreta omständigheter. Och det är min andra stora käpphäst. Konkreta omständigheter. Man kan inte bara komma med påståenden om tvivel, utan för att en försvarare ska kunna påstå någon alternativ gärningsman, alternativt händelseförlopp, så behövs det konkreta omständigheter till den hypotesen. Samma sak om man har ett vetenskapligt resultat. Ja, finns det någon möjlig alternativ förklaring? Och har den stöd? Det är sånt måste man titta på. Så konkreta omständigheter gäller alltid både för åtalet och för försvaret.
Så du menar att man alltså inte skulle kunna säga att en enorm mängd psykopater samlades vid samma dag och samma tidpunkt och hittade på en överensstämmande historia utan att ha träffat varandra? Alltså.
Ja, det är en kul idé. Vi testar och pusslar ihop en alternativ förklaring. Okej. Tjejerna har sett en uteliggare. Det var inte en utomjording, utan det var en uteliggare som var lerig, som kurrade ihop där vid väggen där. Det var det de såg. Och de tror fortfarande på det, så därför är de lika trovärdiga. Det är bara det att de såg fel. Och den där, det där avtrycket med, som inte var någon människofot, utan den hade tre tår, som mamman berättade om, och flickorna som också berättade att den hade, såg ut på det sättet. Det var bara att han slant lite i leran så det såg ut så.
Det han råkade hade bli så. Trasiga skor. Eller så hade han dinosaurietofflor på sig också.
Ja. Och de här grejerna i pannan, han hade tre bulor där i pannan som gjorde, det var bara det.
För att han har halkat dinosaurietofflorna, tror du inte?
Ja, det är ännu bättre faktiskt.
Och sen var han så full, det förklarar de röda, sprängda ögonen.
Ja, fan. Ska jag anlita dig som försvarare, tror jag.
Precis.
Vad har vi mera? Jo... Och de här, alltså var det ju samtidigt då, strax innan där och timmen innan, då var det ju en helikopter som höll på att krascha. Det var ju det som kraschade där.
Ja, just det, samma dag. Ja. Just det. Den svängde lite skumt.
Mm. Den hade, det var en ny prototyp av en hemlig helikopter som de höll på att mixtra med. Så de hade någon slags en ny modell av kåpor och grejer som gjorde att det såg ut som att den var oval. Så det var det. Och att det råkade då vara sånt här cigarettpapper, det är ju bara slumpen. Så här material som, det var ju samma som Roswell där, det var ju cigarettpapper, va?
Ja, just det. Ja. Cigarettpapper, folie.
Ja. Och den här stora polisinsatsen då?
Det... De kanske jagade efter en dinosaurie alkis, det vet man ju inte.
Ja, men varför då? Jo, han kanske hade mördat någon.
Ja, han kanske hade mördat någon.
Ja.
Han kanske luktade ammoniak för att han hade kissat ner sig flera dagar innan också.
Mm. Och sen då den här unga militärpolisen som dog av en biologisk infektion som de fortfarande inte...
Det var hans gamla kiss kanske som hade muterat för att han hade legat i leran så länge eller någonting.
Ja, men inget bet på det. De hade ju testat alla antidoter, alla...
Penicillinet kanske var gammalt och utgånget för länge sedan. De kollade aldrig utgångsdatum.
Nej, de slarvade med analysen, ja.
Precis.
De här läkarna, alla läkarna har slarvat med analysen och det egentligen finns visst det var visst jordliga bakterier. Bara att man fortfarande inte kommit på det. Fortfarande än idag har man inte kommit på det.
Man har aldrig studerat gammalt kiss hur det möglar, så man vet inte riktigt hur det där ser ut.
Ja, är det något mer vi behöver förklara bort? Har vi något stöd för de här bitarna? Något konkret stöd? Nej, det är lite sämre med det. Men vi har en alternativ påhittad hypotes här. Ska vi bara ha konkret stöd för den då? För det kan nog bli svårt. Jag tror att vi får lägga ner det. Men det var ett försök. Ett dåligt försök till att sprida känslomässiga tvivel.
Fast det var lite komiskt.
Ja, känslomässiga tvivel räcker inte. Det kan vara, det är ju det som man får av att när man hör om att det har sprungit omkring utomjordingar efter ett kraschat rymdskepp i en by i Virginia i Brasilien, då får man ju känslor av tvivel. Men det räknas ju inte egentligen. Men så är det med oss människor.
Det styrs mycket av känslor. Lite för mycket emellanåt.
Ja, herregud. Det är det som är felet med hela UFO. Det är för mycket känslor och fantasier. Det är liksom överflöd. Det är därför aldrig blir någon rätsida på någonting. Alltså, herregud. Känslor och fantasier. Och så alldeles för lite konkreta omständigheter.
Eller det suger energi från fokus, kanske man ska säga.
Ja, och jag känner mig jävligt tjatig när jag hänger på Project Unity's server till exempel. Och de är jätteduktiga på att filosofera i förkant om hur saker och ting kan hänga ihop. Och det är jättebra när vi pratar om kunskapens gränser. Det här, frågor om medvetandet och hur medvetandet hänger ihop med universum och det stora hela. Gud vad bra de är på att filosofera om det. Men det, man kan inte riktigt göra så med UFO-fall.
Nej, det blir lätt att man bygger sin egna röda tråd som man hittar och som ska förklara allting.
Det är den ena vilda hypotesen efter den andra som det är helt enkelt att fantasin älskar att springa iväg och hitta små. Det är samma sak som konspirationsteorier, att man älskar att se ett mönster och sen så tror man sig kunna pussla ihop det och hitta en hypotes då. Men då måste du hitta rejält med konkreta omständigheter på vägen för att det ska inte vara en konspirationsteori utan vara en konspiration.
Precis, men där kan det farliga också vara att man får bekräftelse av andra som ser samma mönster eller åker med in i samma tankebana. Utan konkreta exempel, utan det är bara snarare att man bekräftar varandras troende.
Precis. Och sen kan det ju finnas förklaringar till de här imaginära pusselbitarna. Så man tror att man har hittat en konkret omständighet. Men det är bara att man inte har kunskap att förstå det. Till exempel om månlandningen är fake. Där finns det ju bilder och skuggor och massa sådana saker som man, om man inte är jättekunnig och man är mer villig att hitta stöd för att månlandningen inte har hänt, då kan man se det. Ja, men det är konstigt att det inte finns några skuggor. Eller ett bra exempel som jag kan på rak arm, det är att de var så upplysta trots att de stod i skuggan. De står i skuggan av The Eagle där. Det är fortfarande så ljust på dem. Det ser ut som att de är upplysta, att det är flera lampor.
Precis.
Ja, men månens yta är ju otroligt reflektiv. Kompositionen av månmaterialet är liksom, det är glas och grejer och sånt där. Så det är därför också som de, när de fotar så ser de inte stjärnor. Det är därför.
Nej,
de inte,
precis, vad det jag tänkte på. Ja.
Så de såg inte, det var inte stjärnklart för det var så jäkla mycket ljus från själva månen som de stod på. Så massor av sådana bitar, missförståelser.
Men det är lite som det här, jorden är platt. Och så hittar man på världens konstigaste teorier om varför, och alla piloter bara ljuger för de är köpta av myndigheter och, alltså, och sen de får ju hundratusentals människor som köper det här argumentet.
Det är så många.
Ja, det är många. I USA är det väldigt många. De har ju egna radiokanaler och tv-kanaler eller vad det är, YouTube-kanaler liksom. Och jag tror i Sverige är det i alla fall några tusen som är inne på att jorden är platt fortfarande. Liksom att det är en isvägg runt alltihopa, men alla andra planeter är runda liksom.
Rymden är fake, säger de ofta också.
Och det var ju någon som hade utlyst en tävling nyligen att tar det 490 graders svängar så ska det inte komma tillbaka till samma område eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Men det var ju en som hade bara gjort det här och vunnit tävlingen då, han skulle då få 100 000 dollar, för att han hade då motbevisat den här plattjordarens tävling, men han fick aldrig några pengar.
Nej, men det finns ju experiment som funkar, men de skiter i det då.
Ja, ja.
Om de gör experiment som visar att jorden är rund, så nej, det är fel. Det är fel med mätutrustningen.
Ja, för de hade ju försökt mäta med en laserstråle också för att bevisa att jorden är platt. Men den hade ju då visat på en curvature liksom. Men då var det fel, för man använde inte den här lasern i vakuum riktigt. Utan man måste bygga maskin runt om lasern.
Ja, ja, fantastiskt. Så kan man göra. Så att det gäller att det är faktiska konkreta omständigheter och inte missförstånd. Nu verkar det som. Jag ser det hela tiden. Och det smärtar mig lite. Och jag känner mig lite ensam att påpeka det här om och om igen, att sluta titta på varandras reaktion. Det går inte liksom att, det är som att Gary Nolans uttalande inte har hänt. Och det är som att brasilianska parlamentets ET-disclosure-dag inte har hänt. Man uppmärksammar det när det hände, men sen står ufologin. Och då snackar jag inte om några svenska bara, utan på många ställen. Vissa är ju redan på det klara, men om du lyssnar på Richard Dolan och Steve Bassett och Stanton Friedman, det är inga tveksamheter. Vi pratar ju om ETs helt enkelt och vad de åker i för olika fordon, alltså UFOn och sånt. Och sen finns det andra frågor, och att det kan finnas någonting mer. Och det här får jag förtydliga varje gång, bara för att jag säger att jag är säker på att det är utomjordingar som orsakar UFO:n. Det är deras farkoster, sonder, teknik, vad det nu kan vara. Så betyder inte det, det utesluter inte andra gärningsmän så att säga. Om man gör åtal, precis. En teori, ett åtal mot åt någonting, mot en person eller styrka en teori, så utesluter inte det att det finns andra teorier som är sanna också samtidigt. Men det är många som hör det när jag säger det. Men när det gäller UFO:n så, ja, det är rimligt att påstå att om man ser en bil så körs den av en människa. Det är ganska rimligt tycker jag. Det kanske inte är sant i alla fall. Det kanske har funnits schimpanser vid någon filminspelning som har kört en bil. Kanske det finns exempel på motsatsen.
Men de är inte många.
Nej, jag tror inte det då.
Jag tror majoriteten är människor.
I bilarna, ja.
Det tror jag
är en rimlig uppskattning från din sida.
Det är en rimlig uppskattning från min sida, men jag är öppen för andra idéer, och kanske en av en miljon bilar, det kanske är något annat. I don't know. Men jag tror absolut att majoriteten av bilar framförs av människor.
Mm. Och så får man alltid för de här, ja men tänk om de är från jorden då?
Ja, men då kanske en är det. Men
ja, då kan, precis, exakt.
Övriga en miljon är kanske från andra planeter. Eller det är vad jag tror i alla fall. För det är den mest, för mig tycker jag, är den mest logiska förklaringen med tanke på hur många planeter.
Ja.
Alltså, jag tror inte folk ibland har något begrepp om hur stor rymden verkligen är. Alltså hur många stjärnor och galaxer och planeter som finns där ute.
Jag vågar nog sticka ut hakan att ingen människa kan greppa det.
Nej. Faktiskt. Men börjar man ana, då är det ju svindlande. Det är ju nästan som att man står på 20:e våningen och tittar ner. Liksom.
Men man kan ju vara olika bra på att inte glömma den sidan av myntet. Den utgångspunkten vi lever med. Att det finns det är kanske då 40 miljarder jordliga planeter bara i vår galax. Och sen finns det biljoner galaxer.
Precis.
Och de är ju restriktiva astronomerna. Så att det är nog troligen mer än 40 miljarder jordlika planeter.
Ja, men på 70-talet visste vi inte ens om att det fanns planeter runt andra stjärnor. Så det är också det här att vi tror att vi vet så mycket hela tiden, fast vi egentligen ingenting vet alls.
Det är populärt att säga det i ufologin, att vi vet ingenting. Men jag vill säga att jag är här för att bygga kunskap. Så jag vill hellre se till det vi kan veta.
Precis, men det är det här att man tror att man vet hela tiden att vi kan aldrig färdas snabbare än ljuset, så de kan aldrig komma hit. Men vi, alltså, om man är 20 000 år framför oss, kanske fysiken har kommit ett par snäpp längre fram än vad vi vet just nu.
I teorin så om du kröker rummet, om du kan manipulera rummet, så kan du färdas i vilken teoretisk hastighet du än vill.
Precis. Men det är fortfarande det här ständiga tjatet. Fortfarande kan jag tycka om att ljusets hastighet, inget går fortare än det. Det kommer ta 100 miljarder år att ta sig någonstans. Men ja, fast så är det inte. Det är bara att vi inte har kommit så långt.
Det är bara nybörjare på ufologin som kommer med invändningen om att det är för långa avstånd. Det är så dumt. Vi färdas ju fortfarande med fysraketer. Och vi känner ju till att du kan kröka rummet med massa. Och vi vet att massa och energi är samma sak. Mm, så att det tror fan det att man inte om 1000 år åker omkring med de här raketerna som vi gör idag. Som skjuter ut gas åt ett håll. För att färdas åt ett annat.
Nej, precis. Det är som att säga att vi skulle åka runt på hästar liksom år 2500 bara för att vi hade hästar på 1800-talet.
Bröderna Wright fick ett pris för att de lyckades färdas fortare än 40 miles per hour. Och det trodde man var omöjligt. En annat problem då som skulle komma till. Man kan inte bara titta på varandras reaktioner i ufologin. Och det är därför Gary Nolan, vi brukade lita på honom. Tror man att en sån person med hans bakgrund och ställning och professionalitet säger att det är 100% säkert för honom? Han har sett sin liksom, sitt namn och rykte på det uttalandet. 100% säkerhet, ET. Det är bevisat. Han säger fortfarande inte att det är allting annat uteslutet. Men vi har ju svaret, det huvudsakliga svaret.
Och Eric Davis är väl inne på samma spår också. Jag tror Hal Puthoff har väl sagt ungefär i de termerna också lite. De har inte, om han har haft en låda med alla typer av möjligheter för att man inte vill utesluta det. Men i majoritet så är det aliens, liksom. Extraterrestrials.
Puthoff och Davis har båda konstaterat att det är aliens. Då är frågan. Översätter de aliens till utomjordingar eller översätter de det till utommänskliga? Det är den lilla halmstråt som de här ET-tvivlarna får hänga sig kvar i då, att aliens kan vara någonting annat. Men vi pratar om de fysiska förkostnaderna.
Så vetenskapligt logiskt sett skulle alltså det vara troligare med färdas från en annan dimension eller universum än att komma hit från en planet 4 ljusår härifrån då?
Ja, nej, skingrar man röken, identifierar psyopen, alltså vad Grush och Nolan och de andra säger. There is a sophisticated disinformation campaign targeting the US populace. Det finns alltså en desinformationskampanj, sofistikerad, som inriktad på civilbefolkningen i USA. Men i den här världen vi lever i västvärlden, i den här globaliserade världen med internet och sociala medier. USA kan inte ha en egen psyop. Det funkar inte så. Det var länge sedan det var möjligt. Utan i dagens samhälle, globaliserade samhälle, så är det likadant här såklart. Och då kan man roa sig och fråga då. Ja, var är den då någonstans?
Och ibland behöver du, alltså, det räcker med att du har gjort kanske en psyop-operation sen långt innan. Och ändå och få med dig människor, så kommer människorna sen i sig, utan att veta om det, försöka upprätthålla den här illusionen. Annars är alla andra ju knäppa eller dumma eller galna liksom. Så det blir ju, som de säger, att alltså du behöver egentligen inte ha ett fängelse, utan du kan egentligen bara göra medmänniskorna till dina fångvaktare, så löser sig problemet i alla fall.
Precis. Jag menar, det är inte så att scientologerna bara håller sig i en byggnad eller i deras byggnader. De är ute i det fria också.
Ja, precis.
Så jag vill varna för det här att man kan inte bara titta sig omkring och se till andras reaktioner när det är en sofistikerad desinformations- och påverkanskampanj i spel. Alltså det är som att titta på andra vilsna för att försöka hitta någon slags styrka i tron på de goda skäl man faktiskt ser Till exempel då de biologiska varelserna i UFO:na, Gary Nolans 100% uttalande, Brasiliens ET Disclosure Dog och alla, jag menar, utgångspunkten är att rymden är stor och gammal och UFO:n är på riktigt. De är utommänskliga. Vi har ju liksom tusentals, tiotusentals bra fall för att konstatera att det handlar om utommänskligt. Det tycker jag en UFO-organisation borde kunna konstatera klart och tydligt. En analys som konstaterar en konklusion vid det här laget.
Och sen gå vidare till nästa steg i forskningen. Liksom inte behålla status quo från 50 år tillbaka kanske.
Nej, sen får man bygga hypoteser och se om man kan bygga en teori och hitta evidens för den. Det är så vetenskap fungerar, och även åtal då i straffrätten, samma principer.
Och tror man inte på att människor i stora populationer är påverkbara, så tror jag att man ska titta på, om jag inte missminner mig helt, så tror jag dokumentärserien i 4 delar, eller om det var 3 delar, heter Century of the Self. Där man använder, jag tror det var Sigmund Freuds brorsa, va? Alltså städerna började ju växa på tidigt 1900-tal där, och då började man fundera på hur man kan hålla människor i schack eller styra dem lite åt det håll man vill. Och då använde man vissa psykologiska aspekter, eller när man ville få kvinnor att börja röka till exempel. När hemmafrun skulle röka cigaretter, då anställde man modeller, de trendigaste modellerna på den tiden. Skickade dem ut på stan utanför en biograf eller något liknande med cigaretter i munnen, samtidigt som man satte dit fotografer, och så var det tidningarna, i skvallertidningarna. Och helt plötsligt så var det accepterbart för housewives då att börja röka cigaretter till exempel. Så den tar upp det här aspekten av att styra stora folkmängder ganska bra. Jag tror det är BBC's Century of the Self.
Ja, jo, men vi är flockdjur. Det Precis. Är så tydligt, och det är ju tydlig taktik för en psyop, och alltså propagandaknep. Det är ju att använda vår flockmentalitet i syftet då, att styra flocken. Och till slut så blir de ju så helt vimmelkantiga, så de kan inte se saker eller föra resonemang. Man bortser från... Det här är väl ett bra exempel då, att det är som att Gary Nolans uttalande, det har försvunnit. Ingen pratar om det. Trots att man då litade på honom och höjde honom till skyarna, så helt plötsligt, det är ett sånt bra uttalande, det nämns inte. Man tittar på varandra och här vet vi att utomjordingarna är här. Och det är stigmatiserat. Ett bra exempel på... Den här är ju att förut var ju UFO stigmatiserat. Jag menar, hur många klipp, framförallt amerikanska, jag vet inte om jag kommer på några. Jo, men det finns i svenska också. I radio och tv när UFO-ämnet tas upp så kommer det lite fnitter och lite arkivexmusik. Och
ja, absolut.
Det är ju ett steg i den här raketen, att stigmatisera UFO, dölja statistik om UFO:n. Alla Blue Book och den som tar upp UFO:n är stigmatiserat. Sen det andra steget då, utomjordingar, där är vi ju, det är ju fortfarande stigmatiserat att prata om flygande tefat och utomjordingar. Det är ju stigmatiserat, så det förslår.
Det är ju bara galningar som pratar om sånt. Eller foliehattar eller whatever.
Eller ET-personer.
Ja, precis.
Jag kan knappt säga flygande tefat och utomjordingar själv. Ja, det är inte 100% kosher även i min hjärna. Jag reagerar lite när jag säger det själv, men det är så det är. Flygande tefat är ett form av UFO, men då kan vi kalla dem då diskusformade UFO:n och planetvarierade personer istället.
Eller bolider.
Det känns bättre. No. En bolid är en bolid. Ett UFO är ett UFO. Om jag... Alltså... om du tar 10 random personer, svenskar, och så ber du dem rita ett flygplan. Det går väl ganska bra. De kommer inte rita samma flygplan, men de kommer rita flygplan. En kanske ritar ett stridsflygplan, en kanske ritar ett propellerplan och någon kanske ritar en stor Airbus.
Mm, mm.
Men de kommer alla rita ett flygplan. Och så sen säger du till dem, rita ett UFO. Annars så, du får 1 miljon om du klarar av att rita ett flygplan och ett UFO.
Mm, mm.
De klarar av flygplanet. Och sen då, du måste ju rita för att vinna miljonen. Nå fan kommer de rita UFO:n, ett tefat kommer de ju vara mest säkra på. Det är ju sinnesbilden av, av ett UFO. Kanske en tic-tac. Men det är ju liksom beviset på att vi vet ju vad det är vi pratar om när vi snackar om UFO:n. Och därför ska man inte kalla UFO:n något som man inte har goda skäl att kalla UFO, eftersom folk gärna tror sig se dem och har fel ibland. Men folk har inte fel när de ser ett diskusformat UFO tyst färdas över hela himlen på en sekund och sen hovra tyst. Nej, då snackar vi. Då har man redan där, har man goda skäl att kalla någonting för ett UFO.
Mm, mm.
Och då kan det vara ett tefat till exempel.
Mm.
Inte bara någonting oidentifierat. Tecken på den här påverkanskampanjen är ju att UFO, tefat är stigmatiserat och folk har svårt att inte skratta åt det. Och det fick vi ett bra exempel på nu i primärvalsdebatten i USA. Där republikanen Chris Christie fick frågan om UFO. Och här kan man då diskutera ifall, jag tror när det började fnittras lite direkt när frågan kom upp. Men sen så var det ju hans reaktion som utlöste det stora skrattet. För han beklagade sig direkt över att han fick UFO-frågan. Och den ska vi lyssna på här.
Do you believe that the recent spike in UFO encounters...
I get the UFO question?
Yeah, you do.
Come on, man.
Yeah, you know. Okay, we've been hearing a lot of testimony in Congress, and people are taking this a lot more seriously, and we're hearing that, you know, there are things going on that people aren't aware of. So, if you were president, Governor Christie, would you level with the American people about what the government knows about these possible encounters?
And especially coming from a woman from New Jersey, I think it's horrible that just because I'm from New Jersey, you asked me about unidentified flying objects and Martians. We're different, but we're not that different. Of course, the job of the President of the United States is to level with the American people about everything. The job of the President of the United States is to stand for truth. The job of the President of the United States is to be a role model for our children and our grandchildren. And so whether it was UFOs or this problem of education, and Tim's right, by the way, and I started this in 2010 by going right after the teachers' unions in New Jersey and drove them down to an all-time low popularity rating because they were putting themselves before our kids. That is the biggest threat to our country, not UFOs.
Ja, så han är inte helt okej med frågan kan man säga. Han är säkert född i samma verklighet som vi andra, att UFO är någonting som man inte pratar om och inte tar på allvar. Och det är lite tråkigt att han har den inställningen. Och så kör han då tricket att byta ämne helt enkelt.
President ska stå för sanningen, no matter what. Och så går han över till skolor och när han var...
Ja, andra tecken på psyops, psykologiska påverkans operationer i ufologin. Ja, men ett är ju kort och gott Susan Go, Pentagons talesperson, som svarar på frågor om ufologin. Pentagons talesperson.
Och hon har väl en bakgrund i någon psyops?
Hon har en bakgrund i psyops. Hon har till och med skrivit böcker och uttalat sig i stil med att det är motiverat ibland att använda psyops mot civilbefolkningen i fredstid. Och det tycker jag inte det är i det här fallet. Det finns en i spel, en desinformationskampanj som har massor av tricks i sin låda. Folk skrattar inte åt UFO och utomjordingar helt utan orsak. Utan visst, det har funnits massor av bra science fiction, det är klart man har gjort det. Som har spett på det, men det är ju inte bara det som är förklaringen. Utan det här stigmat började efter Roswell, vet vi, kan vi se ganska tydligt när pratade om att folk som såg UFO:n var fulla. Och sen höll på så.
Och man kan väl se lite av det idag också. Den, man såg Republican, Mike Turner, som är då lobbyist för Lockheed Martin och sitter på Senate Intelligence Committee, tror jag va? Han har väl chairen där, har jag för mig. När han säger att det finns absolut inga aliens. Det var nästan samma sak där, stirra rakt in i kameran. Det här finns absolut inte någonting, vi ska inte gå vidare med det här. Och det är väl han som försöker få bort UFO, UAP, parametrarna ur NDAA.
Det här exemplet om North Sentinel Island, du vet, du känner till det. Om vi tänker oss då att de är där på sin lilla ö och ingen har då någonsin sett någonting konstigt hittills. Jag vet inte hur långt, vi kan säga att det är år 1900 kanske. De har fortfarande inte sett någonting, några flygplan eller konstiga fartyg än. Vi bygger tankeexperimentet, det är ganska likt verkligheten. Vi sträcker det lite bara. Men, och sen då så ser de flygplan för första gången. Och så kan vi då hitta på att ett hydroplan landar och det kommer vita människor som de aldrig har sett förut. Och de ser ganska annorlunda ut. Och den här farkosten de kommer med som brummar och är gjord av något slags material de aldrig har sett. Och den flyger och landar på vattnet. Alltså, de har ju ingen begreppsvärd för vad detta är för någonting. Kanske några i den där stammen, byns äldre på den tiden, tycker att det där är djävulens verk. Eller det där är inte bra, det där ska vi inte sprida till stammen. Så några få gömmer det där och gömmer farkosten och säger att förklara bort vad det där var för någonting. Och sen säger man att man inte får prata om den här, vad som hände den dagen. Och sen föds det personer som aldrig var med. Och då, det enda de får höra är vissa som såg det där. De pratar fortfarande om det. Det blir liksom som en myt. Det blir en myt om ett besök från andra varelser som hade någon konstig maskin eller vad de nu kallar det. Och det blir en myt och några få vet, men håller det för att det ska vara för stammens bästa, borta från de övriga. Och vissa tror och vissa tror inte på den där myten. Ja, ni förstår parallellen här. Det är inte långsökt att säga att det är ungefär samma sak.
Det är lite som tv-serien Foundation som jag börjar titta på, en science fiction-serie. Där finns det bland annat en planet där man har liksom helt plötsligt så har det hänt något med befolkningen på planeten och man anser då att kunskap och böcker är livsfarligt. Och de som upptäcks med att läsa böcker, de dränker man. För de har ju då brutit mot guden. Samtidigt som en tjej då som börjar läsa matematik börjar inse att det kommer en stor flodvåg. Och matematiken säger att vi alla kommer dö, men de vill bara tysta henne hela tiden. För att det säger ju inte deras profet eller gudor. Så det blir det här, det religiösa troendet vill alltid stoppa allt annat, det kunskapsbaserade.
Och sen har några andra punkter som jag nämnde där i den podden. Jo, jag har förklarat det här för en vän som reagerade på det där viset. Och det får man respektera, sa vi. Men det finns mer att tillägga där. Om man förklarar då att man har goda skäl och man pekar på bevisningen på varför man ska ta UFO på allvar. Man bör tro på UFO om man har goda skäl. Och eftersom det är sant så kan man ha kunskap om att de finns. Om man tror på någonting som man har goda skäl för. Visst, man kan låta låta det vara och respektera att man, folk inte vill veta att UFO är på riktigt. Men det är så mycket, om de är nöjda i sin situation där de inte känner till alla de här sakerna som vi gör. Ska man låta dem vara okunniga där? Eller ska man upplysa dem? Ja, vad är det som säger att det ena är bättre än det andra? Ja, det är ju lite, ja, nu blir man lite högtravande om man nämner Platons grotta, men det är kontentan av Platons grotta att man vill ju upplysa folk om den riktiga världen. Hur ska de annars kunna veta var gränsen går? Ja, det är en svår fråga. Är de lyckliga, lyckliga i grottan? Eller? Fråga. Mm.
Vissa saker tror jag människor måste upptäcka själv, och tidens kvarnar mal långsamt.
Jo, men man kan ju visa dem, titta här, bilda din egen uppfattning om de här sakerna, och så gör inte de här tankevärpena. Utgå inte från att någonting inte kan vara sant om du inte har några skäl. Om du inte har någon kunskap, då är det väldigt stort misstag att utgå från att något inte kan vara sant. Och om man då får...
Många kan ju köpa det, men och jag tror många gör det också när man blir visad kunskap och fakta kanske på ett bra sätt. Medans
ja, men det går ju inte.
Många blir som troende, för de är så troende i sin vardag kanske att de inte, de vill bara gå vidare med sitt helt enkelt på något konstigt sätt.
Men det är just det som är problemet. Du kan ju inte bara visa de här personerna kunskap. För att det går ju inte in.
Du kan, nej, precis.
Det kommer liksom inte landa om man fortsätter göra det misstaget. Så att man får faktiskt lyssna på goda råd. Det är faktiskt inte den personen som försöker ge de goda råden om hur, vilka tankevärp man gör som är den som felar enligt mig. Man kanske kan vara olika bra på att förklara det. Men om någon säger till dig 10 gånger att gör inte det här misstaget. Gör inte det här misstaget. Någonstans så är det faktiskt mottagaren som är lite klandervärd också till slut.
Ja, ja, absolut, absolut. Men det är väl som med, som alltid när det är kunskapsskiften på gång just bland människor. De som försöker sprida kunskapen i början är ju oftast otroligt motarbetade.
Mm.
Som att jorden inte är platt eller... Ja, alltså man går hela den vägen med kristendomen och det, så är det ju djupt rotat i människor att alltid gå emot nytänk.
Om du inte får sitta i grottan nära grytorna så har du inte din mat säkrad. De här som springer omkring utanför grottan och säger att de har hittat saker, det är inte säkert. Det är instinktivt i oss att vi är flockdjur helt enkelt. Det är det som är grejen. Och då kan vi bestämma i flocken vad som är sant och inte. Om det kommer någon utifrån och påstår att nej, verkligen inte. Ni har ju helt missuppfattat hela era begreppsvärld är fel. Det är hotande och skrämmande. Och då tittar man till dem först och främst som man har omkring sig. Och hur reagerar de? Och det är så lätt att påverka.
Det är därför jag tror också att man behöver i en viss tidpunkt i hela den här utvecklingen gå från confirmation till disclosure. Alltså det behöver, vissa människor behöver en auktoritär myndighet eller liknande som de litar på, som går ut. Det här är filmat från, här är filmen, var god se, det här är på riktigt. De behöver den där smällen.
UFO-communityt är ju likadant. Man är exakt likadana. Man pratar inte om Gary Nolan, man pratar inte om brasilianska parlamentet. Virginia är man liksom, ja, biologiska varelser. Och så kan man inte peka på vad som är fantasi, man kan inte peka på vad som är desinformation, utan man tittar på varandra och så kommer de sitta i samma båt. Även UFO-communityt kommer att till stor del vill jag ha den här officiella bekräftelsen. Fine, men jag tycker det är... Vi kanske inte är så mycket bättre på att komma fram till någonting. Jag vet inte. Ja, jag kommer att klippa bort det. När man då har fått förklara för sig dels Utgå inte från att det inte kan vara sant, speciellt inte om du inte har någon kunskap om ämnet. Du kan inte gå på den allmänna uppfattningen eller mainstream medias rapportering på vissa områden, på vissa ämnen. Det här med om det var sant så skulle jag ha hört det på Aktuellt. Det är en av dem. Och sen det tredje då, varför finns det inga bra bilder? Och när jag har förklarat att det är tankevärpor, om du inte förstår varför det inte finns några bra bilder, dels så har du fel i premissen, det finns bilder. Ända sedan 1950 och makarna Trent till exempel. Det finns ju ett antal, men visst, det är väldigt, väldigt få. Det rimmar inte med att vi har så mycket kameror, det gör det inte. Men premissen är fel, det finns bilder, det finns bra bilder. Men de är få. Ja, vad kan det bero på? Om de är så avancerade som har tagit sig hit, så kanske de är så avancerade så att de inte fastnar på bild hur som helst. Men om man har fått förklara de här tankevärpena för sig 10 gånger och ändå inte riktigt lyssnar, ja, man får faktiskt lyssna på goda råd också någonstans.
Mm. Det blir som att förklara för en sektmedlem att det finns ett liv utanför.
Ja.
De vill inte ta det till sig helt enkelt alltid.
Nej.
Och då blir det jävligt svårt.
Ja. Och frågan då, lever det där det vill leva? Den frågan kom upp då. Ja, gör det det? Kan man inte vända på det? Har vi inte en skyldighet att upplysa folk om grundläggande svar och fakta om existensen? De frågorna om livet som vi pratar om ofta. Om man har hittat dem, har man inte en moralisk skyldighet att peka på dem, försöka få folk intresserade och kanske åtminstone hitta sin egen väg dit. Ja, är det helt uteslutet att det är någon form av moralisk, är det dygd etik kanske att man bör upplysa någon om det? Vad säger du?
Mm. Ja, men jag tror man kan alltid diskutera, tror jag.
Mm.
Det är väl så kunskapen sprider sig. Det ger ringar på vattnet.
Mm.
Ja, men frågan är då, har vuxit sig för stort för att kunna motsägas av majoriteten av människor.
Ja, och då har vi två principer här då. Har jag skyldighet att upplysa om det är så här viktiga frågor om livet till exempel? Har jag skyldighet att upplysa eller ska jag lämna den personen i fred och respektera att den personen verkar vara lycklig i sin bubbla, i sin grotta?
Jag tror man får variera från person till person och moment för moment, tror jag. För vissa är hopplöst uppdrag, eller man ska säga, medan andra är intresserade, och där kan man alltid lägga små frön som får gro, sakta men säkert. Men man kan ju inte sluta prata, då skulle ju aldrig något hända. Utan man får prata och sen får det där växa till sig med tiden.
Tjata,
och man kommer aldrig kunna, ja, man skulle prata och diskutera, debattera.
Ja, det kommer ju uppfattas som tjat.
Ja, för vissa, medan andra kanske är mer lugna där man kan ha ett samtal. Vissa tror ju fortfarande att det här är en tro. Du får din tro, jag får min tro. Och därifrån har vi kommit när vi kan konstatera att det är fakta.
Ja.
Men vi har fortfarande ingen 4K högupplöst film.
Och ordet tro är ju, har ju flera betydelser. Så i den aspekten att det är, ja, det var ju faktiskt det vi kom in på där då, att samma person säger att ufologi, alltså ufo-intresserade, det är som religion. Och i den bemärkelsen så är det ju inte, det är exakt det du säger, det är ju inte religion eller den sortens tro, men för att ha kunskap så måste man tro på det. Man har goda skäl att tro på. Annars så har man inte kunskap. Mm. Man kan inte veta något, ha kunskap om du inte tror på den. Då är det bara någonting som är sant och du har goda skäl, men du gör inget med det. Du har inte kommit fram till något för du tror inte på den.
Nej, och tror man inte på någonting, alltså det är som att säga till Elon Musk att du ska inte tro på de där elbilarna. Ja, men då hade det aldrig hänt någonting. Eller du ska inte tro på att du kan bygga en raket som kan landa igen. Då hade han ju aldrig gjort det. Liksom. Utan
tro är fantastiskt.
Tro ger ju energi. Mm. Du måste ha tro på ett mål snarare än att tro.
Ja. Man ska inte beröva människor deras tro, speciellt inte på saker som är sant. Det är rent ut sagt elakt. Och kan man då veta saker innan någonting är officiellt meddelat? Ja, jag kan dra den här parallellen som dök upp i min skalle. Jag har vid ett otal tillfällen kunnat veta att en person har begått ett brott. Om jag har gripit den på bar gärning eller flyende fot, eller annars har väldigt goda skäl att gripa någon då, så är det ju långt innan domslutet i det ärendet. Det kan ju ske ett år efteråt, i alla fall några månader normalt sett, så kommer ett officiellt beslut om att här har vi ett domslut på att den här personen är bortom rimligt tvivel, skyldig till det här brottet. Den är dömd alltså. Och det kan jag ju veta. Jag kan ju veta det bättre än det där domslutet, som jag då kan ha varit på plats och sett brottet till exempel. Det händer ju hela tiden. Alltså kan jag ju veta saker empiriskt och på andra sätt. Så jag kan ha väldigt, väldigt goda skäl. Jag kan ha flera sorters goda skäl att veta någonting innan, långt innan det blir ett officiellt medgivande och uttalande. Som dessutom kommer vara svagare för mig som var där på plats. Personer kan ha kunskap innan det är officiellt medgivet. Sen så råkade jag nog säga att en stridsflygplan kostar flera miljarder. Men det gör de inte. De kostar strax under en miljard. Men det var kanske bara jag som tänkte på det. Jag vet inte. Men ja, jag var tvungen att kolla upp det. Ett F-18 Super Hornet, 750 miljoner kronor ungefär.
Det låter helt rimligt.
Ja. Herrejävlar, det är så mycket pengar så det är helt sjukt. Och exemplet med David Fravor. Jag ställer absolut inte så höga krav på UFO-vittnen att man måste vara David Fravor och lika trovärdig och tillförlitlig och ha samma bakgrund. Det var bara ett exempel på att det var det som var så otroligt övertygande för mig när jag satte mig ner för första gången och skulle försöka ta det på allvar, så var det ju han då. Andra vittnen kan vara exakt lika trovärdiga och då kan man ha tillförlitlighet. Det är svårt att få lika mycket tillförlitlighet som David Fravor just i det fallet, eftersom det var så otroligt mycket. De hade ju då tre radarsystem samtidigt. Det är helt makalöst. Tre radarsystem, det fjärde funkar inte, för det var ju blockat av någon anledning. Troligen har de ju fått göra. Men alltså Agneta, som kanske mer går på tro, och jag är mer för de här biten. För att ha kunskap om någonting, som sagt, kan man gå mer på tro. Och jag är ju då väldigt mycket för de goda skälen och en metod för att hitta goda skäl innan jag vågar tro. Men det resulterar att hon har haft kunskap och haft rätt om UFO:n mycket längre än vad jag som skeptiker har varit.
Ja, jag har trott sen jag var liten.
Jo, och så pratade vi om, jag påstod att CNN inte hade gjort någonting om Grush, och det var sant när vi spelade in, men då släpptes ju det här avsnittet efter att CNN vaknade upp. För så här var det, Grush artikeln kom ut 5 juni och några dagar efter det, eller om det var dagen efter 6 juni, så var väl intervjun i News Nation i början av juni i alla fall. De lär väl ha snappat upp det, men det var därför jag sa som jag sa, att CNN inte hade gjort något om Grush. Det hade de inte. De väntade i nästan 2 månader. 7 veckor tror jag var. Så poängen kvarstår. Det är såklart att CNN hörde om Grush, men de rapporterade inte om det. GS-15 har han, och det är Bird Colonel motsvarar det. Och att översätta det till svenska, ja, det blir ju inte som jag påstod general, men det blir väl någonstans överst i alla fall. Hearingen, har du hunnit lyssna? En eller två? Ja. Två gånger eller någonting sånt, eller?
Ja, första gången satt jag på Gotlandsbåten.
Ja. Berchett började med att lägga till en DIRD till protokollet. Defense Intelligence Research Document, va? Någonting sånt. Ett papper. Och det handlade om Space Propulsion Based Vacuum Space Time Engineering. Det la han till. Det är härligt gjort. Och alltså, om jag ska prata svenska, så är det alltså framdrivningsteknik för, som baserar på vakuumenergin och rumstid ingenjörskap. Det är det vi snackar om där. Alltså de bästa modellerna för hur det här fungerar är ju att det handlar om att böja rumtiden. Och sen var det Moskovic. Han var duktig.
Ja, bra. Jag gillade honom. Jag tyckte de flesta var ändå rätt bra, förutom hon, tanten då, som bara avbröt han.
Mm. Ja, det var några.
Hoppa vidare. Ja,
det var några som inte riktigt. Men Moskovic i alla fall, han påpekade det då att utgångspunkten då att vi ska avhemliga saker. Och vi kan inte låta militären hålla på att hemlighålla stora frågor från medborgarna. Grundläggande sanningar, sa han. Att vi kan inte hemlighålla grundläggande sanningar från medborgarna. Det är bra politiker som resonerar så. Och han poängterar att låt kongressen komma in på Wright-Patterson och Dugway och Groom Lake. Och då kommer den här frågan upp i min skall igen. Vilken fråga, vi håller på att prata om Grush hela tiden och att vi inte har hans förstahandskällor tillgängliga. Men vilken fråga är det du vill bedöma? Om vi ska strukturera upp frågan här nu. Är frågan snarare vilka källor Grush har pratat med? Är det det som är det intressanta? Den exakta informationen och källorna som Grush har pratat med. Är det det du vill svara på? Är det inte egentligen frågan huruvida de här hemliga programmen, UFO-krascher, utomjordingar, biologiskt material. Är det inte det som är frågan egentligen? För oavsett vilken exakt information Grush har fått och inte, så är väl inte den frågan vi ska stirra oss blinda för, utan vad vi vill komma fram till är ifall de här hemliga programmen, UFO-krascher, är korrekt eller inte. Och då finns det ju hur mycket som helst. Du bara titta på Moment of Contact, så har du briljanta videoförhör som skulle hålla i en domstol. Det används varje dag i varenda hovrätt i Sverige till exempel. Då finns det ju massor och massor om Mount Everest av stödbevisning för påståendet som Grush pratar om. Jag tycker inte man ska låta sig övertala som att man ska stirra sig blind om den exakta informationen som Grush då inte har förstahands information om. Utan stöd för huvudfrågan, det kan vi hitta på annat håll. Sen blir det väldigt intressant såklart. Vad är det Virginia de pratar om? Har han sett foton därifrån? Hur mycket om Roswell? Han har ju pratat väldigt varmt om Roswell. Till exempel.
Ja, han har ju lämnat över dokument och foton också.
Han har även överlämnat själva förstahandsvittnena. Han har ju introducerat dem till Arrow. Och Arrow säger att nej, vi har inte sett några tecken på utomjordisk aktivitet eller non-human aktivitet.
Nej, det är väl som Arrow säger också. Vi vill att alla vittnen ska kontakta oss, men de har ingen telefonnummer, de har ingen mail, de har ingenting.
Ja, men
de har en Twitter där man gjorde ett utlägg första gången för att man måste. Sen har den varit död liksom.
Sean Kirkpatricks trovärdighet, den var ju frågasatt redan från början. Eftersom vi vet att Elizondo aldrig skulle uttala sig på det viset om att han var väldigt tveksam till Kirkpatrick. Och nu har vi ju sett det med egna ögon ett par gånger om att han går inte att lita på. När han låtsas som att han vill att vi ska titta på NASA och så involverar han NASA. Och det gör han mycket väsen av. Titta här, NASA ska undersöka UFO:n och försöka komma fram till något med att titta på UFO:n och mäta UFO:n i skyn. Wonders in the sky, det ska vi titta på. Vi kommer inte få några så mycket svar där.
Vi vet att de finns in the sky redan. Så. Det är inte där vi ska... om vi ska fortsätta titta på dem in the sky, så kommer vi göra det i 50 år till utan att vi kommer någonstans.
Och rimmar då de här läckorna, olika uppgifter, med att Grush påståenden är på riktigt? Ja, då är vi där igen då. Finns det en annan alternativ förklaring till allt det här. Det blev väldigt svårt att få ihop med sådana välbevisade fall som Roswell och Virginia och läckor som det bara, vi har radat upp några i tidigare avsnitt, men det finns ju hur mycket militärer, höga militärer som har läckt eller råkat läcka. Det finns dokument som stödjer alla de här påståendena. Så vad är en rimlig alternativ förklaring då? Ja, då är det tyvärr Weinstein, ett stort namn. Som, han är lite yrvaken kanske på det här, men det är inte bra. Att, eller Joe Rogan också tror att allting kan vara en enda stor psyop. Hela liksom, disclosure-processen och det som händer nu.
Det skulle det är väl att förenkla det lite kanske, kan jag tycka.
Ja, men det är ju konspirationstänk utan konkreta stöd. Vad har han för konkret stöd för att det skulle kunna vara på det viset? Det blir väldigt svårt att involvera hela UFO-historien och alla UFO-vittnen runt om i världen och vittnen om såna här saker. Och alla dokument, och det är fruktansvärt orimligt. Jag tycker det är synd att man ens yttrar sådana saker, för det går inte att värja sig. Hör man någon säga någonting så då är det för sent. Då har man redan hört det och då påverkas man. Det är bara mycket eller lite. Grush, vilken slipad kille. Herregud. Han har koll på svaren och papperna där nu.
Jo, han vet nog vad han kan säga och inte säga. Mm. Ja, han är väldigt saklig och rakt på, ja. Tycker jag.
Vältalig, rapp, det är nästan, alltså, han tänker så snabbt och precis. Så, han pratar ju väldigt fort och korrekt samtidigt, men alltså herregud. Mm. Man förstår ju att han fick den tjänsten.
Väldigt intressant att se vad det här kommer leda till framöver. Och jag hoppas att vi får se mer med honom och att de släpper hela intervjun oklippt.
Just det ska finnas många timmar med honom där, ja.
Jag tror det kommer komma mer av den intervjun oklippt längre fram sen då, men...
Mr. Grothman frågade ifall de ser någon anledning till att det ska finnas så mycket hemligstämplat då. Han frågade om ser ni någon anledning till att saker från 15 år tillbaka i tiden och dessförinnan inte ska bli publikt tillgängligt om UFO:n? Jättebra fråga från politikerna där. Jättebra inställning att man vill att offentlighetsprincipen ska gälla. För det är ju så det är tänkt enligt deras konstitution också. Så då är ju inte, det verkar som att utgångspunkten är precis tvärtom när det gäller UFO:n. Att man tar varje chans att hemligstämpla saker som det inte finns lagstöd eller som konstitutionen inte tycker i grund och botten ska vara hemligstämplat. Väljer man ändå hemligstämpla. Man kan släppa bilder och filmer på andra saker och maskera vad det är för data i skärmkanten och sånt där. Men om UFO:n så går det inte lika bra tydligen. Varför har de inte släppt? De sköt ju ner de här ballongerna, spionballonger och grejer för ett halvår sedan. Det har de garanterat massa data och film på. Det kan de ha släppt. Ja. Det
kan ju filma klart och tydligt när ett ryskt flygplan åker nära en drönare och stör. Det är en kristallklar bild.
Det är lite slående också att den här diskussionen kanske borde varit klar för 50 år sedan eller någonting. 60 år sedan kanske. De har att vi sitter här idag och har lyssnat på den här hearingen. Det är jättebra, men det kunde ha skett för många decennier sedan. Så Gud vet vad vi hade varit vid det här laget i sådana fall. Hur långt var det kommit med att ställa om på alla möjliga sätt. Forskning, teknisk utveckling och framsteg och forskning och herregud. Men bättre sent än aldrig, antar jag. Så frågan är då, kan man ursäkta det här med att tänker de då i det här jättelånga perspektivet att de som sitter på besluten om det här, att de tänker i längre termer än ett mänskligt liv? Att de tänker i generationer framåt, att det inte är någon brådska? Jag kan inte utesluta att det är så. Jag tror nog att det är mindre ädla motiv än så, tyvärr. Men... det kanske
it's all about the money.
Men jag vill försöka dra en lans idag för att det kanske finns några argument åt att de tänker i så här långa perspektiv och att det är därför de inte har förhastat sig. De tänker på mänsklighetens framtid och att det inte är någon brådska, att ett liv eller två, en generation eller två har lurats på de här svaren och den här omställningen. Jag vet inte om det håller, men det var i alla fall ett försök att försvara, se om det finns något argument åt andra hållet. Vad tycker du?
Nej, jag tror kanske att i början att det var moraliskt korrekt under att förhala informationen lite. Jag tror kanske att man hade ett bra uppsåt från början, men sen tror jag att det spårade ur längre fram.
Det skulle jag också säga verkar, det vi har tyder på precis det du sa nu, att man ville väl från början, men sen är det mycket pengar och makt som har kommit i spel och privata militära företag som såklart har påverkat incitamenten.
Man ska aldrig underskatta en girig människa.
Graves refererade ofta till hans amerikanska flygsäkerhetsorganisation som han då frontfigur för, och det är troligen också den som gör att Mexikos kommande hearing har kallat honom, och han kommer att ställa upp och vittna där och i Mexiko för att prata om UAP.
Det ska bli intressant.
Svenska riksdagen, hallå hallå, det är hur många i riksdagsledamöter tror du är på det klara med vad som händer i alla fall, och att det här händer och väljer att inte adressera det?
Ja, kanske en.
Nej. Du är så naiv, ja. Du tror att folk inte vet. De är ju 349 stycken i riksdagen. Jag lovar dig att du hittar flera personer där som är väldigt intresserade och på det klara med vad som händer. Ja, det är klart. Det
kanske finns någon, ja, men i alla fall. Jag hoppas det, jag hoppas det. Jag ska inte vara så pessimistisk.
Nej. Nu passar det nu så jag inte behöver klippa igen.
Precis. Det är som alla ägg i en korg.
Ja. Nej, men regeringen är såklart informerad. Det vet jag inte om jag vågar ha med. Vi får se om jag klipper bort det också. Men det är klart de är. Och det var också, det här har vi hört flera gånger att Grace har pratat om. Men UFO-na, UAP som han väljer att kalla det såklart. De är på östkusten 2014-15. De stod alltså helt stilla i orkanvindar. Helt stilla hovrade de utan utblås, vingar och rotorblad. Stod de bara still där, de här föremålen. I, när det blåste orkan. Det, han är ju flygingenjör också, Grace. Så han vet ju att det är ju helt, det rimmar ju inte överhuvudtaget med någonting som, det rimmar ju däremot med någonting som inte påverkas av luftmolekylerna.
Kanske var finska drönare som ligger och chillar bara.
Nej, men då har vi har ju så många skäl. Men det här är två av dem, att det handlar om att kröka rumtiden. För då skulle de ju inte bli, om de är utanför då, att de kröker, då blir de inte, det blir inget luftmotstånd. Och då kan de hovra i orkan och de kan färdas utan att det blir ljudbangar. Så att det är inte så att det är en dålig teori det här om att det är så det går till. För då behöver man inga vingar och sånt heller. Så att,
ja, om man arbetar med fält, gravitationsfältet kan man göra.
Och man kan ju då åka ner i vattnet utan splash och färdas fort under vattnet också där det är väldigt tätt med molekyler. Så allt det här stödjer ju Halpudovs teori och Davis teori om rumtidskrökning. Och när jag säger ordet bevis så menar jag det i bemärkelsen evidence, på engelska evidence, inte som engelskans proof. Burchett frågade Grush: har du några uppgifter på att folk har blivit skadade för att dölja den utomnordiska tekniken? Det var frågan. Och Grush svarar med ett enda ord: ja.
Do you have any personal knowledge of people who have been harmed or injured in efforts to cover up or conceal these extraterrestrial technology?
Yes. Personally.
Have you heard, have anyone been murdered that you would think, that you know of or have heard of, I guess?
I have to be careful asking that question.
Och där lägger han alltså inte till något prat om EDH, Extra Dimensional Hypothesis, alltså hypotesen om att UFO:n kan förklaras med extra dimensionsvarelser och farkoster. Där låter han bli det, för ja, ni får göra tolkningen själva. Jag har ju försökt förklara det. Jag tror jag misslyckades förklara. När vi skulle gå igenom det för andra gången jag skulle förklara det för dig, så kom vi in på något sidospår. Men vad jag då personligen, och det här är, kan man tycka vad man vill om, det är bara jag som kallar det här för sanningsembargot. Vad jag, hur jag använder det. Det man hör när de här personerna, Grush, Elizondo, Semven, Ramirez och de här höjderna på insidan, tätt kopplade till staten, de har jobbat på CIA och i underrättelsetjänsten och med UFO:n och på olika sätt kopplade till det. När de pratar om det här, och ena sekunden då pratar Elizondo som på GQ-mötet. Om man söker på Elizondo och GQ, så var han på i England och pratade om UFO:n, och i kanske 90% av tiden, 98% av tiden, så pratade han om naturen och drar paralleller till Moder Jord och pratar exakt som att han pratar, alltså han säger det i mina öron såklart, han borde säga det i allas öron att det är utomjordingar han pratar om. Och sen så kommer man in på den här diskussionen om extra dimensioner, för att det går ju inte att utesluta att det finns extra dimensioner. Jag vet inte hur man någonsin ska göra det. Och det lilla räcker. Det lilla att de lägger till det, det är där halmstrået. Och det räcker för UFO-intresserade också, för att fortfarande inte kunna komma fram till någon slutsats om utomjordingar. Det är för mig väldigt lustigt att se. Miss Luna, hon var också Boste, eller hur?
Mm, henne gillar jag.
Ja, jag gillar dem som, vissa frågade bara frågor om pengadelen och lite så här tråkiga grejer. Men vissa var, hon frågade då till exempel om ifall det finns anledning då, Grush har sett några uppgifter på att non-human intelligence har samarbetat med utländska stater.
Mm.
Det kunde han inte svara på.
Nej.
Och det var ganska tydligt att han inte hade någon sån information att ge. Om han hade haft det, gissa vad han hade svarat då.
Skiff.
Då hade han sagt att han inte kunde svara på det i en öppen sektion, utan då får de fråga det i en sluten utfrågning. Jag hade inte hört om den här Vandenberg-historien från 2003 som Graves vittnade under ed nu då. Han pratade den, under ed.
Den enorma röda fyrkanten, rektangeln. Nej, den var ny. Det var något nytt faktiskt.
Mm. Så då har vi då en stridspilot som vittnar under ed om den här händelsen då. Vandenberg Air Force Base 2003, röd kvadrat, stor som en fotbollsplan, alltså 100 yards, 90 meter minst. Och då var det då Boeing-anställda.
Precis, contractors.
Och den här kom in och hovrade över en launch facility.
Mm.
Kan det vara en missilbas då, eller?
Ja.
Ja, i sådana fall så är det ytterligare ett fall av intresse av UFO på missilbaser. Det är ganska talande, jag tror alla de flesta håller med om det, att om Grace hade suttit där under red, trovärdig person, och han har fått den informationen från andra då, att det kommer in en kinesisk drönare över en missilvapenbas och flyger därifrån, då hade folk inte ställt samma höga beviskrav, eller inte tvivlat lika mycket. Men när det gäller UFO:n så börjar vi helt enkelt tänka att det är bara anekdotiskt och vi vet inte. Man får vara uppmärksam på det. Och försöka se ifall man har en rimlig objektiv utgångspunkt. Och några ledamöter pratade lite mer som att de var där för att kampanja. Det är ofta så med politiker, att de tar tillfället i akt att samla röster helt enkelt istället för att göra sitt jobb. Det var ganska tydligt i några fall. Men som du sa, de var överlag väldigt duktiga och ställde bra frågor.
Jag blev förvånad faktiskt. Väldigt förvånad. Att det skulle vara så pass bra kvalitet. Så det var kul. Det var kul att se. Det var positivt.
Och det var ju någon som var någon yngre kille där som verkar väldigt rädd för att inte förknippas med gröna gubbar. Låt oss säga. Han poängterade överdrivet mycket om NASA och Harvard och Galileo och vetenskap. Det är sånt folk gör för att det ska kännas lite... Han är lite rädd för ämnet. Mr. Burleson, han var nog lite rudis. Han hade svårt att förstå att utomjordingar kan komma hit och krascha om de flyger så långt. Om det är alldeles, först och främst poängterade han tyckte det var alldeles för långt.
Precis. Och sen att de är så tekniskt avancerade så då kraschar man inte.
Och då poängterade de här toppvittnena som bör vara rätt mycket bättre på att bedöma den frågan. Jo, men de mest avancerade flygplanen, de kraschar ju. All vår mest avancerade teknik kraschar.
Ja, jag tror man kan aldrig evolutionera sig bort från slump och missöden. Tror jag.
Och då är frågan då, hur många krascher är det? Hur vanligt är det att de kraschar? Hur har de så stor närvaro så att det är någon jädra skytteltrafik? Att det är liksom en enorm närvaro så att bara av den orsaken att det kraschar saker? Eller, ja, det där är ju svårt att spekulera om.
Mm.
Och sen har vi seeding-teorin som fortfarande har inte lagt bort den än. Har du det?
Nej, inte helt. The gifting fields.
Att det alltså inte är i alla fall krascher som är olyckor utan att det är för att ge oss teknik.
Mm. Det är inte omöjligt.
Nej. Vi har ju diskuterat det i tidigare avsnitt. Mm. Gå inte bortse ifrån helt.
Nej,
också verkligen. Också svårt att spekulera om, men tydligen så nu är det alldeles för många källor som säger att vissa av de här farkosterna som de har i besittning i USA, om de nu är 10, 12, 15 eller ännu fler, men att några av dem är helt intakta och att någon ska ha varit övergiven, det låter ju ännu mer då som att vi inte kan kalla alla för krascher, så att han kanske inte ska vara Mr. Burleson, han kanske inte ska vara så säker på att det där logiken eller premisserna håller riktigt.
Nej, precis.
Miss Mays också mycket bra frågor. Undrar om Grush tror att US government har kontakt med intelligenta extraterrestrials. Han svarar att han inte kan svara på det, en publik miljö. Och det är ju superintressant. Hade han inte haft några sådana uppgifter så hade han svarat som han gjorde då innan här. Att nej, mm-hmm. Han har inga sådana uppgifter. Intressant. Svårt att dra några slutsatser från, men vilken form av kontakt vi pratar om, lite oklart. Är det liksom ett lampblink eller är det ett officiellt hemligt möte på Holloman Air Force Base? Grush fick frågan om man kände till några skadade vid de här legacy programs med reverse engineering, alltså de här gamla programmen, Roswell, programmen där man har försökt att kartlägga tekniken därifrån. Det är det som åsyftas och då svarar han yes. Han kan inte ge några detaljer, men tillägger att det kan vara problematiskt att utvärdera okänd okunskap om den här tekniken. Jag vill inte säga att det rimmar med vad Bob Lazar har sagt om någon olycka, men det rimmar med det. Jo, jag kommer osökt att tänka på den här Behavior Panel som finns på YouTube med 4 mycket erfarna personer som är bra på att bedöma kroppsspråk. Och det är inte så att de saknar erfarenhet och kunskap om hur man gör det. Så det är värt att titta på en dag. Men det är också intressant att studera dem. Det är lite roligt för att man kan titta på dem själva och deras kroppsspråk. För flera av dem där inte alls med på tåget att det här kan vara sant. Så de pratar om att de inte tror på Grush påståenden under premissen att de inte tror att det kan vara sant. Och då är det lite lustigt att titta på kroppsspråksexperternas kroppsspråk, tycker jag. Bara det kan man roa sig med. Prata lite mer eller om det som efterspelet och det du var inne på.
Ja, kan jag ta upp den punkten. Att det blev ju pushback. Det var väl det de hade varnat för och väntade på helt enkelt. Så det kom ju pushback mot David Grush. Så jag kommer inte ihåg namnet på den här unga killen som efter ett tips fick fram att David Grush bland annat har haft alkoholproblem, vilket en majoritet av män i hans situation efter kriget har gått igenom. Och även då självmordstankar och depressioner som brukar vara en av symptomen på post-traumatic stress disorder bland annat. Och de här papperna hade han då fått ut från polisen efter då de här tipsen. Och det visar sig sen att den här personen... Först sa han väl inte att det var tips, men sen kom det fram att han hade visst fått tips från försvaret. Och sen kommer det fram också att hans pappa jobbar ju inom energidepartementet, eller hur man ska översätta det. Som då ska ha tagit hand om farkoster ända sedan början. Och det är där man har stuvat undan mycket då, innan man la ut det på privata kontraktörer. Så det är ju också en hyfsat tydlig koppling. Kan man ju tycka.
Ja, det tror fasen att de försöker baktala Grush. Eftersom han kommer skynda på den här processen. Det är så lågt. Det de har begärt ut, det han har fått tips om vad jag skulle kalla för en händelserapport. Ett HR. Att polisen åker till ett ställe för att någon har ringt 112. Och det gjorde man i det här fallet för att Grush var deprimerad. Posttraumatisk stress. Eftersom han är krigsveteran och han har en kompis som tar livet av sig.
Precis.
Så är det inte så konstigt. Det är fullt mänskligt att dåligt.
Har man lite inblick i ångest och depression, då vet man att det här är inte alls ovanligt att självmedicinera eller ha självmordstankar i vissa tillfällen. Liksom. Utan det är vanligare än vad folk tror.
Ja, så det är egentligen inga konstigheter med det. Det har ju ingen bäring på... Han kan ju uppenbarligen vara helt briljant på det han gör med uppgifter, information, analyser. Jag menar, det står ju klart av flera skäl. Så att han har posttraumatisk stress och mått dåligt och att man har tagit säkra för det osäkra och ringt polisen. Det försöket, det är bara... Jag kommer inte ens ihåg vad han heter, den här personen. Jag vill knappt nämna honom vid namn, men det är bara ett... Jag tycker skiten faller bara tillbaka på de här försöken snarare.
Precis, och den ingår väl också i samma pushback som de har varnat för också. Både Eric Davis och Lou Ellison då till exempel. Att det finns en fraktion av väldigt kristna människor. Och tittar man då på republikanen Mike Turner. Så vad är han som är från... Lobbyist för Lockheed Martin. Han är också väldigt kristen. Så precis det de har sagt för liksom flera år sedan. Det är därifrån motsägelserna kommer. Eller pushbacken. Eller vad man ska säga.
Mm. Och ett annat exempel på det var att de pratade under hearingen om att de ville ta Grush till en sån här skiff. Ett rum där man kan prata... Och vara säker på att det inte avlyssnas, där man kan då disclose, berätta om de här hemligaste uppgifterna. Men då blir de stoppade från att sätta sig med Grush i en sån. Av någon, verkar vara någon svepskäl eller dålig ursäkt.
Ja, de byggde om eller det fanns inte plats och jag vet inte vad det var.
Troligen inte sant. Det är för mycket sådana här saker hela tiden. Det är det här fula spelet och det verkar ju fortsätta. Och det, Grush, de vill ju att komma åt, klämma åt och smutskasta Grush för att även kommande personer ska ha avskräckas från att träda fram. Det är också ett mål för dem såklart, att de inte bara vill komma och smutskasta Grush utan även att andra ska se att han smutskastas, tyvärr. Så, men Grush poängterade det under hearingen, att han ville att fler skulle ta mordet till sig och träda fram och berätta. Och det får vi hoppas att de gör. Och det kommer nog hända i september, eller vad tror du?
Ja, jag hoppas det. Jag hoppas verkligen det. Så vi får hålla tummar och tår.
Och sen har vi Ramirez som säger att disclosure kommer inte ske vid ett podium eller i en hearing, utan det kommer vara ett event.
Mm.
Och det får man också vänta lite längre på kanske än nästa hearing. Men
kanske ett par år.
Vi får se. Lyssna gärna på hearingen ett par gånger, för det är mycket bra som sägs. Ja.
Jag har lyssnat på den och klipp från den många gånger om efter den gick, bara för att försäkra mig om att jag hörde rätt.
Vi har lagt upp den här i ett tidigare avsnitt i sin helhet om lite förbättrade ljudvolymer lite grann i alla fall. Så att gå gärna in och lyssna en extra gång. Om ni lyssnar via Spotify så kan ni rösta på olika undersökningar vi lägger ut också. Så tack för idag hörni, och på återhörande, och lycka till i Finland.
Ja, tackar, tackar. Det blir mycket salmiak med mig hem kan jag säga.
Ja, det är så fasen det. Salmiak-killen nummer ett i Finland.
Ja,
jag måste erkänna det, att finnarna, alltså fatser är godare än Marabou.
Det finns ingen som gör salmiak och lakrits som finnar.
Tack för att ni har lyssnat. Gå gärna in i valfri poddspelare och sätt ett betyg på podden. Om ni vill prenumerera eller stötta på annat sätt, få tillgång till extra delar, så är det via Spotify som gäller. Tack Jakob igen, och på återhörande.